Så just nu går vi igenom en serie som heter Församlingen i rörelse, och vi börjar i Andra Mosebok. Och så förra veckan hörde vi hur Mose liv tog en annan riktning efter en väldigt stark gudsmöte. Men nu ska vi följa Israels resa från att vara befriad från Egypten och friköpt som Guds eget folk. Mose nu har en mycket större förståelse av vem Gud är, och även av hans identitet och hans framtid. Men han har fortfarande lite skakig i benen, ska jag säga. Han är inte riktig med än. Hur känns det för dig inför en stor uppgift? Eller inför kommande konflikt? Hur känns det när det är någonting jobbigt framför dig som du vet inte om du kommer klara av det? Det är hur Mose känner innan han ska in till farao. Jag är med dig, säger Gud. Jag är med dig. Men Moses har mycket att lära om Gud just nu. Mycket. Gud ska göra det han säger. För det gör han alltid. Men det kommer ta tid. Det kommer kosta. När vi läser Moses uppgift i Andra Mosebok kapitel 4, vers 22-23. Det ska Mose göra. Du ska säga till farao: så säger Herren, Israel är min förstfödda son, och jag har sagt till dig, släpp min son så att han kan hålla Guds tjänst åt mig. Men du vägrade att släppa honom, och därför ska jag döda din förstfödda son. Gud vill befria Israel för ett särskilt syfte, att de kan hålla Guds tjänst åt honom. De ska vara befriad för att tillbe Gud. Det är syftet med det här. Det är svårt att tillbe Gud med allt som du har om någon annan har makt över dig. Det har du inte allt att ge till Gud. De behöver vara befriad för att de kunna tillbe Gud med allt de har. Men de är inte bara befriade från någonting. De är inte bara befriade från slaveri i Egypten, utan de är befriade till att göra någonting. Till att ge Gud deras gudstjänst. Och det här är otroligt viktigt för Gud, för han sätter ett högt pris på det här. En väldigt högt pris. Allt det här är så att Israel och Egypterna kan inse att Herren är Gud. Herren är Gud. Endast honom. Och så säger Gud så här. Andra Mosebok kapitel 6, vers 6-8. Säg därför till Israels barn: jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren, är Gud, som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det som arvdel. Jag är Herren. Så säger Gud. Endast Gud är Herren. Endast honom. Det finns ingen lik Gud. Ingen kan jämföras med honom. Dock just nu, israeliterna känner inte det. Egyptierna känner inte det. De vet inte vem Gud är, hur mycket kraft han har. De tror inte på det just nu. Israeliterna är väldigt sura just nu. För Mose har gått fram till farao, och farao har gjort deras jobb ännu hårdare. Så de känner inget bra mot Gud. Egyptierna, de bara skrattar. Vem är det här? De vet inte vem han är. Gud ser det här, men han är fortfarande den han är. Det spelar ingen roll vad andra människor tycker åt Gud. Han är fortfarande Gud. Han är inte beroende på vad vi tycker åt honom. Om vi tror på honom eller inte. Han är Gud. Så är det. Så kommer alla få se det. Han är inte beroende för vad vi tänker åt honom, vad hans tankar är mycket högre än våra tankar. Han behöver inte vår bekräftelse. Han är jag är. Han har alltid funnits. Gud säger så här till Israel: jag ska ta er till mitt folk. Gud vill ha en personlig relation med Israel. Han vill inte bara befria dem. Han vill att de ska vara hans eget folk. Han ser dem som hans förstfödda son. Det är en väldigt nära relation. Han älskar Israel. De är befriade inte bara för att tillbe honom, men för att vara någonting. För att vara hans barn. Hans förstfödda son. Deras räddning ska visa att han är Gud. Men då ska de förstå vem de är skapade att tillbe. De är skapade för att tillbe honom. Och han ska också visa att han är deras fader. Han ska ge dem en ny identitet när han befriar dem. När man är slav har man ingen identitet. Man bara tillhör någon annan. Men han ska befria dem och ge dem ett nytt identitet som hans barn. Men sen egyptierna ska också se att Gud är Herren. Och så kommer vi in på alla av de här plågor. Så det börjar så här att Arons stav förvandlas till orm. Men så kommer alla faraos spåmännen. De kan göra samma sak. Vad då, Gud? Vi kan också göra så här. De har ganska mycket makt. Då kommer vi till det första plåga. När vattnet förvandlas till blod, så kan de också göra samma sak. Faraos spåmännen kan också förvandlas vatten till blod. Mycket makt. Då kommer de till det tredje. Alla mygga. Det kan de inte göra. De försöker och försöker. Det kan de inte göra. Faraos spåmännen kan inte jämföras med Gud nu. Och då säger de: detta är Guds finger. Då ser de att Herren är Gud. Fast inte farao än. Han är fortfarande envis. Men jag tycker att vara mäktig att de försöker. Okej, vi matchar Gud. Yes, vi är lika stark. Vi matchar Gud. Och sen plötsligt, det är Gud. De backar ner. Det kan vi inte göra längre. Gud är starkare. Då förstår de. Herren är Gud. Men farao, han är fortfarande envis. Han har hårt hjärta. Och det tar någonting väldigt allvarligt tills han förvandlar vad han vill. Och då vill jag säga att det är verkligen farligt att sätta sig mot Gud. Det är inte någon bra idé. Man vinner ingenting för att sätta sig mot Gud. Tyvärr, det kommer far att se. Så Herren, han är Gud, oavsett om vi tror på honom eller inte. Oavsett om vi är med det eller inte. Men han vill vara Israels personlig Gud. Han vill vara deras fader. Då kommer vi in på den delen som Monica läst för oss. Guds lam. Ett felfritt årsgammalt lam av hankön ska ni välja ut. Och då ska jag säga för det första att perfekt offer behövs. Det är väldigt viktigt att det är felfritt. Israel är friköpt för att vara Guds folk. Gud kommer med straffdom. Och problemet för Israel nu är inte bara att de är slavar, utan att hur ska de komma under Guds straff? Hela tiden har Israel haft två behov. Det första är ett behov av befrielse från slaveri. Men det andra är när Gud kommer med straff. Hur ska de komma under? För de har inget mer speciellt än egyptierna på det här sättet. De är friköpta av Gud för att han har utvalt dem. Inte för att de är felfri. För det är de inte. De behöver komma under Guds straff. Lammet behöver vara perfekt för att Gud är en helig Gud. Han förtjänar ett perfekt offer. Med inget mindre. Det som inte är perfekt är inte acceptabelt inför Gud. Och vi ser samma krav om och om igen i Gamla testamentet, att det som man offrar sin för Gud ska vara perfekt. Feel free. Man ska offra Gud det bästa för att han är Gud, inte liksom det som är utöver. Feel free. Man tar från det första av vad vi har. Men samtidigt är som ni som har varit kristna ett tag, ni förstår att det här är också en bild av vad Jesus kommer att göra sen. Det är så här att bara någon som är perfekt kan bära andras synd. Vi kanske kan stå för oss själva och ta emot det här straff som vi borde få. Men bara den som är perfekt kan stå inför någon annan och ta deras synd. Och då vet vi det är Jesus. Men det här perfekt lammet är en bild av vad han kommer göra sen. Och så skulle de slakta det här lammet, skulle de äta det, och så skulle de ha blod på dörrposterna. Blodet var som beskydd för dem. Gud säger så här: när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straff de ska drabba er med fördärv när jag står i Egyptens land. Blodet av lammet är en symbol av ett liv som var given i deras plats. Vi är nu, om ni inte känner det här berättelsen, så är vi inne på det tionde plåga. När Gud ska ta varje förstfödda av alla familjer. Och israeliterna ska komma undan för att de ska ha ett felfritt lamm. Och de ska ha blodet på dörrposterna, för då ska de inte förlora deras förstfödda. Och lammet är stå i platsen för dem som skulle dödas. Med alla de andra plågor har Gud beskyddat Israel, men det här är lite annorlunda. De behöver någon som kan stå i platsen för det här förstfödda, som kan uppfylla kraven av Guds rättvisa och tillfredsställa hans vrede. Lammet var, hur säger man det här, ställföreträdandet för hela Israel som Guds förstfödda. Det här är liksom stå. Men det här är en bild av vad Jesus kommer göra sen. Och jag tycker så här, när vi förstår Gamla testamentet och vi förstår vad Gud har gjort för Israel, så kommer vi ha djupare förståelse av vad händer när Jesus kommer. Eller hur? Det finns en behov av någon som står i deras plats. Och det är en bild av att vi har behov av Jesus står i vår plats sen. Är ni med? Yes. Och någonting annat som händer här, att det är viktigt med alla detaljer. Det är viktigt att de förstår att Gud kommer rädda dem genom det här lammet. Men samtidigt det är viktigt att de inte glömmer sen efteråt. Det här är en engångshändelse, men Gud vill att de håller kvar det i deras minne år efter år efter år. Och det är någonting viktigt med att komma ihåg det som Gud har gjort för oss. Det är någonting väldigt viktigt. Jag just nu är inne i fjärde Mosebok när de fortfarande vandrar runt i öknen. Och då ser man hur destruktivt det är när man inte påminner sig själv om det som Gud har gjort. När man inte säger till varandra hur god Gud är. Det finns ett väldigt väldigt farligt mönster i det här. När man ser i det här israeliterna, de glömmer bort att Gud har räddat dem från Egypten. De glömmer bort det första påsken. Och då blir de otacksam. Om de är otacksam så börjar de klaga. När de klagar så kommer mycket kritik. Och mitt i kritiken kommer massor med bitterhet. Se det här ond liksom, oj, bara neråt. Otacksamhet, klagan, kritik, bitterhet. Det ser man i fjärde Mosebok när de vandrar runt och runt och runt. Bitterhet, det leder till en separation från Gud. Det leder till hopplöshet. Är det någon här som liksom går på den resan? Absolut inte, va? Vad hemskt. Men det börjar med otacksamhet. Så det här är väldigt viktigt. Att vi är tacksamma för det som Gud har gjort. Yes. Det här är så viktigt, för man vill inte hamna i steg 2 i den här klagan. Eller 3, kritik. Eller 4, bitterhet. Tacksamhet är som, kan vara som andlig krig. Särskilt när man står inför saker som man tänker, hur ska vi klara det här? Jag vet inte, men jag tackar dig Gud ändå. För jag vill inte hamna i bitterhet. Man behöver komma ihåg vad Gud har gjort. Jag vill säga också någonting med en mindre sak, men nog viktig. Om vi är tacksamma med varandra och uppmuntrar varandra, så slipper vi komma in på klaga med varandra också. Så tacksamhet beskyddar vår relation med Gud, och tacksamhet till varandra beskyddar vår relation till varandra också. Det är väldigt svårt att klaga mot den som man är tacksam för. Man kan inte ha 2 tankar i huvudet samtidigt, eller hur? Så om vi fyller oss med tacksamhet, så finns det mindre plats för klagan. Man kan lära sig mycket från israeliterna. Deras 40 år i ökan. Jag vill inte göra det här. Det är viktigt att de kommer ihåg vad Gud har gjort för dem. För då när Jesus kom kunde de se just det. Offerlammet. Nu förstår jag. Gud säger så här. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. När era barn frågar er, vad betyder det här gudstjänsten, ska ni svara, det är ett påskoffer åt Herren, för han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han stod i Egypten och skonade han våra hus. Vad gör folket då? Då böjde folket sig ner och tillbad. Äntligen ser de att Gud är Herren. Äntligen förstår de hur stor han är. Han kommer att rädda dem. Påminnelse om vad Gud har gjort för oss leder till tacksamhet. Det beskyddar vår relation med Gud. Jag menar inte beskydda. Ja, hur ska jag förklara? Det håller det öppen. Om vi är förlåtna, är vi förlåten ändå. Oavsett om vi är tacksam eller inte. Men om vi är tacksam så håller vi oss öppen till Gud hela tiden. Så att vi kan ta emot från honom hela tiden. Det menar jag. Men då landar vi från det gamla testamentet, från att Israel kommer ut från Egypten, från det här 10 plågor som hamnade i det sista med det förstfödda död, från att de är nu fri för att ge Gud tjänst till Gud. Då hamnar vi till slut i det nya testamentet, eller jag vill att vi hamnar här. Det sista påskmåltiden kallar jag det för. Jag ska läsa Matteus 26 från vers 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade, drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så kommer vi in på det sista påskmåltiden som blir den första nattvarden. Och nu ser vi att Guds räddningsplan är synlig. Nu ser vi att alla tidigare offer var bara en bild som förbereder oss för det som Gud själv ska göra när han kommer och dör i vår plats. Och det är ingen slump att Jesus dör på korset vid påsk. När judarna påminner varandra om räddningen från Egypten och räddningen från den förstföddes död, då är det något ännu viktigare som Gud ska visa nu. Gud ska nu försona hela världen till sig själv. Och för att ha minne av det har de en ny måltid. Så har vi nattvard. Vi har Jesus död som inleder en ny tid nu. Så judarna de har vuxit upp med påsk, med det här årlig påminnelse av Guds räddning. Men nu ser vi det här djupare betydelse. Jesus är offerlammet. Det är hans kött, det är hans blod för räddningen av hela världen. För förlåtelse av våra synder. Nu ser vi en mycket större bild. Men ser vi samma sak här? Jesus Guds son, han är perfekt. endast Gud kan vara perfekt och fläckfri och kan dö för hela världen. Ingen kan dö för någon annan utan att de är fri från synd. Så är det Jesus. Då ser vi också att vi är beskyddade från Jesu blod som de var beskyddade från blodet på dårpastorna. Vi är beskyddade från Guds straff för synd. Lammet det var ställföreträdande för Israel, men Jesus är ställföreträdande för oss. Han tar vår straff, han tar vår synd, han ger oss hans rättfärdighet. Och det är bara wow, tycker jag. Fast ni kanske har hört det här förut. Är det fortfarande wow? Kommer ni ihåg hur det var när ni blev frälsta? Kommer ni ihåg hur det var när ni insåg första gången, just det, jag behöver inte bära min synd längre. Jag behöver inte bli straffad för det. Jag behöver inte bära det här skam längre. Nu är jag fri. Kommer ni ihåg den här känslan? Det här lättnad. Jag är förlåten. Det här som det här handlar om. Det är problem. Hur ska vi komma under Guds straff? Vi kan inte. Gud själv kommer. Han står i vår plats. Då är vi fria. Det här tycker jag är fantastiskt bra. Det kan vi tacka Gud om varje dag. Tack Gud att du har friköpt mig. Tack Gud att jag är fri. Jag är förlåten. Du kom. Du dog i min plats. Jag är inte värt det, men du gjorde det. Du väljer mig. Du friköpt mig. Känner ni hur det här glädjen ökar om man säger mer och mer och mer i tacksamhet till Gud? Vi har aldrig varit slavar i ett land. Vi har inte haft det här upplevelsen som israeliterna hade. Men vi har varit slavar till synd och döden. Och Jesus friköper oss från slaveri till det. Men är vi friköpt till någonting? Ja, såklart. Vi är friköpt till att vara barn av Gud. Det är inte bara att Gud tar oss upp från synd till neutral. Utan vi kommer hela vägen upp till en ny identitet. Vi får någonting av Gud. Gud vill ha en personlig relation med Israel som hans barn. Han vill ha en personlig relation med oss. Med du och jag. Personlig. Vi har vänner i London som adopterade en flicka förra året. Först var hon fosterbarn. Och då efter några månader kunde de ansöka att adoptera henne permanent. Och när det blev godkänt så gick de till domstolen. Men det var ingen formell handling utan det var kalas faktiskt. De gick till en rättssal och de behövde underskriva massor med papper och ha vittne och allt möjligt. Men samtidigt var det tårta, det var foto, det var glädje. Och det här är när man adopterar barn i England. De har kalas i rättssal. För att det är mycket glädje och de vill markera att man kommer in i en ny familj. Det är en ny start för barnen. De får en ny identitet. Då ska vi fira det. Då ska vi ha det som en dag som barnet ska minna. Och jag tycker det är en vacker, vacker bild av vad händer oss när vi får en ny identitet, när vi blir frälsta. Då är det kalas. Jag förstår att det är någonting i lagen som ändras. Att vi ska inte ha straff nu. Det är någonting lagligt, men det är också kalas. Eller hur? Kalas och jubel ska det vara. När vi har en ny identitet, när vi är inte längre slavar, då är vi fria att tillbe Gud och ge honom vår tacksamhet. Men vad betyder allt det här för att vi ska vara en församling i rörelse? Varför pratar hon om Guds lamm just nu? Ja, bra fråga. Jag hör ni frågar det här. Såklart. Om vi ska vara en församling i rörelse behöver vi vara fria. Som jag sa i början, om vi är slavar till någonting har vi inte frihet att ge hela vår tillbeden till Gud. Israel behövde vara fria för att fira Gud sen på berget. Vi behöver vara fria för att tillbe Gud med hela vår hjärtan. Eller hur? Vårt mål, om vi är församling i rörelse, egentligen är tillbedjan. Det är tillbedjan i allt som vi gör. I allt som vi sjunger, all pengar som vi ger, all tid, alla handlingar, all tankar som vi tänker. Allt. Det handlar om tillbedjan. Vår respons till vad Gud har gjort. Vårt mål. Det är vad vi ska göra i himlen, förstår ni. Vi ska tillbe Gud. Vi ska se honom ansikte mot ansikte. Jag pratar ibland med våra barn om de här 24 äldsta i himlen som de tillber Gud. Och så de ramlar ner. För de ser så mycket av Gud, de ramlar ner från deras platser. Och så de kommer upp och de ser en ny syn av Gud och sen bara ner igen. Och så upp och sen en ny syn av Gud och sen. Det är kanske hur himlen ska vara. En ny syn av Gud bara på marken. Det är vår framtid. Men när vi blickar bakåt är det också vår respons. En församling i rörelse handlar om tillbedjan av Gud. Och vi har det här i vår vision som församling. Vi ska älska och ära Gud och göra honom känd. Så vår vision börjar med tillbedjan. Och vi just nu är inne i en tid som församlingsledning när vi tänker hur ska vi göra så att det präglar allt. Så att det präglar vår gudstjänster. Så vi börjar gudstjänster med tillbedjan. Med tacksamhet. Med bön. Med sång tillsammans. Vi vill att det präglar allt som vi gör som en församling. Det är vår respons. Det är vår identitet. Det är vårt mål. Vi är friköpta av Kristi kött och blod. Och det är viktigt för oss att vi inte hamnar som israeliterna och glömmer bort det. Att vi är tacksamma till Gud för det. Fast vi känner igen det. Jag vet att han har frälst mig. Men tacksamhet är viktig. Sist vill jag landa i någonting med friheten att tillbe Gud. Och jag vet att om vi har gett våra liv till Kristus är vi fria från synd. Vi är fria från döden. Men ibland kan vi ge tillbaka vår frihet till någonting. Och låta det ha makt över oss. Då blir vi slavar igen. Då blir vi maktlösa. Till någon särskild tanke eller handling som vi gör. Eller någonting som har hänt oss tidigare. Eller någonting som vi håller på med just nu. Och jag vill att vi tar en stund på slutet. Att vi tar en stund av tacksamhet. Så vi inte glömmer vem vi är och vart vi ska. Men samtidigt, om du sitter här och känner att jag har gett makt till någonting annat som inte är Gud. Då kan vi också ta en stund och spika det till korset. Verkligen, vi har de här bönestationerna. Som vi ska komma in på nu i det här förbönstunden. Man kan tända ljus för den som man vill se frälst nu under året. Eller någon som vi tänker på. Men också vill jag att vi kan spika någonting till korset om vi känner. Jag vill inte ha det som makt över mitt liv. Och det behöver inte vara en jättestor grej. Det kan vara någonting som typ sociala medier eller någonting. Ah, jag har för många timmar på Facebook eller Instagram just nu bara. Det kan vara tv. Jag vet inte vad det är. Det kan vara hur vi tror att folk tänker åt oss. Jag vill att vad Gud tänker åt mig ska vara först. Jag behöver spika saker till korset. Så det är ingen skam i det här att gå fram och bara. Är ni med? Men ska vi stå upp tillsammans och först ska vi ta en stund av tacksamhet. Tack Gud för det som han har gjort. Vi är fria att tillbe Gud. Ska vi lyfta upp vår tacksamhet? Var inte blyga.